Frid vare med er. Roligt att se er här igen. Snart så kommer ju pastoren och lastar av mig. Men man får ju hjärnet så länge man har möjlighet. Och det är min plan. Jag hoppas att ni kommer ihåg vad jag predikade om förra söndagen och också har levt i det. Vi talade ju om förra söndagen vikten av att leva i förlåtelse. Vikten av att dels kunna förlåta de människor som har gjort oss illa. Men också vikten av att vi går den extra milen och ber om förlåtelse när vi har gjort bort oss. Jag vill idag tala om en väldigt, jag tror jag aldrig har predikat om det ämnet någonsin i mitt liv. Men någon gång så var jag den första. Jag har en titel som är någorlunda kryptiskt skriven på detta vis med font 12. Så står det så här. Drömmen om att se församlingen prioritera det Jesus skulle ha prioriterat. Och det är på något sätt en utmaning att hinna med på 30 minuter. Låt oss komma igång från början. Jag skulle vilja ställa er en fråga. Vad tror ni att Jesus skulle ha sagt om han var här i Sionförsamlingen idag? Vad tror ni att Jesus skulle ha sagt till dig och till mig om han ska vara här? Ska han ha klagat på, jag var nog dåliga låtar idag. Musiken var för hög och den var för låg och den för långsam och den var för snabb. Ska han ha gjort det? En sak som jag är säker på, om Jesus ska vara här idag, så ska han i alla fall ha sökt upp den ensamma. Om det fanns en ensam besökare, så han ska få ha suttit sig bredvid den människan. Men sen när jag funderar för mig själv, så kommer jag fram till att jag tror inte ens att Jesus ska vara här. För när jag läser Bibeln så läser jag om att Jesus, han lämnade det 99 och gick ut och letade efter det ena fåret. Han sa det att varför ska jag vara med de friska som inte behöver någon hjälp? Det finns sjuka människor utanför som behöver min hjälp. Och så gick han dit. Och vi ser genom hela Jesus liv. Så levde han på det sättet att han sökte upp det som var förlorat. Så jag funderar, kära församling, om Jesus ens ska vara här. Men då får vi ett betryggande svar i Matteus 18 och 19. Att det är två eller tre samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland oss. Han har ju en förmåga att vara lite både här och där. Denna Jesus. Och idag vill jag tala lite om våra prioriteringar. Jag vill tala lite mot egoism och bekvämlighet. Jag funderar ibland hur vi prioriterar och varför vi prioriterar det vi prioriterar. Och vad jag ser ibland med viss förskräckelse på, med mina egna små två blå ögon, det är att vi ofta som kristna hamnar vi i en bekväm situation där vi gör det bara som känns rätt. Kära församling, om Jesus ska ha tänkt så han ska ha vikit av från att gå mot Golgata ganska snabbt. Inte tror jag det kändes rätt. Ja, Jesus, vad ska du göra idag? Jo, jag ska bära all världens synd på mig och spikas upp på ett kors. Det känns väldigt bra. Jesus gjorde inte så. Han gjorde inte alltid det som kändes rätt. Det var en gång då han hade varit trött. Och han skulle få ut och chilla lite på någon ö där utanför. Och så fick människorna höra om det. Så de får dit en 5000. Han var trött. Men det står att han såg skarorna och förbarmade sig över dem. Tänk att det står att Jesus, han var trött. Han var mänsklig. Han hade en mänsklig gestalt. En gudomlig ande. Jag tror vi, kära församling, vi måste komma bort ifrån den här bekvämligheten många gånger. Där vi styrs av våra känslor, vad som känns rätt. Det känns inte alltid så jättehalleluja i både dur och moll att gå den extra milen. Men om det kan hjälpa att en människas liv blir förvandlat och blir räddat in i evigheten, är det inte värt de timmar som det tar? Jag bad för min lilla syster i 5 år innan hon blev frälst. Och mina föräldrar bad säkert ännu längre. Ska jag gett upp efter 3 eller 4 år? Och mina föräldrar ska gett upp både på mig och henne. Inte vet vi då hur det ska gått. Vi ska inte ge upp. För Bibeln talar om att vi ska inte vara bekväma. Vi ska inte gå som vi talade förra veckan om. Att gå på den breda vägen. Vi ska gå på den smala vägen. Och på den smala vägen ska vi till och med in genom den trånga porten. Det känns ju inte alltid så där jättegäss. Men om det kan hjälpa att en enda människas liv blir räddat. Är det inte värt det då? Är det inte värt det då? Att offra lite av dina tider, av dina resurser, av ditt liv. För att en människa, en dag i himlen, tack vare att du valde att leva på det sättet. Låt mig ställa en snabb fråga till dig idag. Hoppas du få lön i himmelen? Eller samlar du bara dina skatter på jorden? Det finns ett smått radikalt bibelställe, Jakobs 4:17, som jag tänker mumla åt er idag. Där står det, den som vet att göra det goda men inte gör det, han syndar. Om du vet att göra det goda men inte gör det, så syndar du. Och syndar jag om jag själv lever på samma sätt, vilket många gånger har hänt. Att det har skrivits här att vår värsta synd är, vi vet att vi kan göra saker för Guds rike, men vi gör det inte. Och hyckleri kallas det. Vi vet att det finns ensamma människor i den här församlingen, men vi orkar inte göra någonting åt det. Vi vet att det finns fattiga människor i den här staden, men vi istället samlar på skatter på våra egna stora bankkonton och tycker att vi ska ha det bra. Istället för att dräcka ut matpåsar och kläder till de som behöver det. Hyckleri kallar jag det. När vi vet att vi ska kunna hjälpa så mycket mera, men istället stänger vi in för att vi ska ha det så bekvämt och mysigt. Hyckleri kallar jag det. Och jag hoppas, kära församling, att vi ska kunna omprioritera. För jag fick en uppenbarelse häromdagen. Att jag tror att den här staden ska kunna förvandlas. Jag tror att den här staden ska kunna förändras. Bara du och jag börjar inse vad det handlar om egentligen. Bara du och jag börjar prioritera om våra liv enligt som Bibeln tycker att vi borde leva. Om vi lite mera är på våra knän och ber för våra grannar som är på väg till helvete. Det är snart 10 år sedan jag predikade min första predikan. Jag tror det var den 4 december 99. Den predikan handlar om att du måste omvända dig, annars brinner du helvete en evighet. Så alla kan ju predika tydligen. Men hoppas att du är på dina knän ofta. För du har ju den heliga ande inom dig. Det handlar inte om att du ska göra massa saker. Jag är inte ute efter någon lagbaserad kristendom nu, så du ska på något sätt gå hem och vara betryckt. Och tycker att Andersson är nog en väldigt eländig predikant. Det händer att du annars tycker också, men det bryr jag mig inte i så mycket. Men det handlar om att Gud vill använda dig i den här tiden för att nå ut till det här landet. Och jag vet inte vad du längtar efter. Jag vet inte vad du vill se med ditt kristna liv. Jag vet inte, men du kan ju fråga dig själv vad du själv vill. Vill du se väckelse? Ställ in ditt liv på den frekvensen då som heter väckelse, betonat liv. Be för dina vänner, sök upp de ensamma, ta hand om de sjuka. Sprid den gåvan som Gud har gett dig vidare till de som behöver det. Jag tror jag skriver en rad här. Vad är det för trams? Frågetecken. Får jag aldrig ha gjort förr på ett utkast. För vi hamnar lätt i den situationen, kära vänner. Jag också, många gånger. Att vi klagar på så väldigt mycket. Alltså ska jag säga 99 bra saker och säga en dålig sak, så skulle alla, en stor, ska jag säga inte alla, men många av er, så kom efter predikan och skälla ut mig för den ena dåliga saken. istället för att lyfta fram någonting av det positiva som man eventuellt råkar i misstag säga under predikan också. Hur många gånger, nu frågar jag dig församling, hur många gånger har du gått och tackat mixaren för ett bra jobb efter mötet? Jag har inte varit anställd jättelänge här i församlingen, men redan har jag hört klagomål på att ljudet är för dåligt hit och dit. Jag har inte hört en enda gång, hört ett vittnesbörd av våra kära mixare som har kommit och sagt att idag fick jag en så bra komplimang för att jag skötte ljudet. Ni kanske skulle kunna göra det någon gång. Och våra kära mötesvärdar, folket som arbetar det fördolda, uppmuntrar dem istället för att säga massor med negativa saker som de redan själv känner till. Betyder det att vi ska skapa en sån här hjärntvätt där du ska inte få ha några negativa åsikter? Nej. Men vi är i Österbotten, så är inte rädd för det. Dina åsikter kommer alltid fram, har jag märkt. Men låt oss välja att plocka ur det goda förrådet när vi talar. Jakobs brev säger att med din mun så både välsignar du och förbannar du. Så får det inte vara, bröder, säger han. Och så får det inte vara med oss heller. Så som första utmaning och uppmaning och uppmuntran vill jag säga till dig idag. Tala gott. Uppmuntra varandra. Jag vill inte sätta ribban allt för högt här i början. Men jag tror att det klarar du av. Det tog 7 år. Alltså jag hade varit frälst i 7 år. Innan jag fick den första personen som ringde mig och frågade hur är det med mig. Och det var lite sådär svårt för mig. För när jag blev frälst som 18-åring så läste jag Bibeln och så kom jag på att en sak, jag kan inte mycket, men en sak kan jag. Jag kan uppmuntra människor. Så jag försökte nästan varenda dag att uppmuntra människor. Så nu var man lite så här frågan, Gud, alltså, är man så här stor syndare? För ingen någon gång som uppmuntrar en själv. Så jag minns att jag höll en föreläsning till universitet om det här god Gud Vasa när det var nystartat. Så minns jag den här läraren som har bjudit in mig. Som fick ett själavårdssamtal med mig efteråt. För jag minns att jag bara grät. Och så frågade jag, vad är det för fel på mig när ingen vill uppmuntra mig? Och jag ska säga det, kära församling. Jag lyssnar mer gärna på din uppmuntran nu än när det är min begravning. Jag har lite mer nytta av det. Jag hör hellre på Herren när det är min begravning än på dig. Om jag ska vara riktigt ärlig. För tänk nu, ursäkta om jag sätter mig själv i centrum i det exemplet. Men tänk om det skulle vara så att jag dog ikväll. Och du har inte haft en enda chans för att uppmuntra mig. Eller du har haft många chanser men du har inte gjort någonting. Så passa på att uppmuntra både mig men främst av allt dina vänner. Så länge du har chansen. Så länge idag heter dag står det i skriften. Jag är inte ute efter, jag behöver inte uppmuntran. För nu har Herren på något sätt vänt det här som en gång var fattigt med uppmuntran. Så nu känner jag som en ocean som flyger omkring mig av uppmuntran. Så jag lever gott idag och det har vänt. Många av mina bröder och systrar uppmuntrar mig ofta. Men det kan finnas människor runt omkring det som faktiskt skulle behöva en uppmuntran idag, ikväll. Jag vet inte varför vi i Österbotten ska ha så svårt med det där med att uppmuntra. Det är som att det ska vara mycket enklare att säga något negativt. Då har du någon så full skjorta på det idag. Det är mycket lättare att säga, oj Anders vad du är snygg. Det är en sån där österbottisk mentalitet. Ni ska inte lära er det, kära utländska vänner. Tala gott. För det handlar ju inte, nu när jag talar, jag var lite så här elak nästan med er. Jag måste skämmas, så går här bak och böjer mina knän och ber om förlåtelse. Och så går jag upp tillbaka och fortsätter. Att jag var lite så där hård med er här i början. Men det handlar ju inte egentligen om vad vi gör. Det handlar om vad vi har för hjärta. För har vi ett hjärta som älskar Jesus så kommer det automatiskt att medföra det liv som vi lever. Det finns en jättebra historia i Markus. Den är ju intressant på väldigt många sätt. Men det är när Jesus står vid offerkistan och ser på när folk ger kollekt. Och den bilden av Jesus sa det inte av honom förrän jag läste den här historien. Att han gick där och såg på vad folk gav. Och det står att många rika gav stora gåvor. Och så kom den änka som gav 2 små kopparslantar. Jag minns när jag läste det där i söndagsskolan, tyckte, men det var jättemycket, två koppar med slantar. Men det var ju visst inte det betydde. Men Jesus säger så här att denna fattiga änka lade dit mer än alla de andra som lade något i offerkistan. Ty alla gav det av sitt överflöd, men hon gav av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. Och där kan man ju applicera, sätta till sammanhanget med pengar. Men det är en djupare bild än det. Den här änkan, hon gav allt hon hade. Det var ett offer för henne. Och jag tror, kära vänner, att vi kan tänka på det när vi gör gärningar för Gud. Så ska vi inte bara göra dem som vi sa tidigare, när det känns bra. Utan tror, de riktigt goda gärningarna som klangar hårt i andra världen, det är ett offer bakom dem många gånger. Vi ska inte göra gärningar för att människor ska tycka att vi är bra. Vi ska göra dem för att vi älskar Jesus. Jag skulle vilja se hos er och mer hos mig en mentalitet där vi verkligen offrar för Guds rike. Där vi bjuder hem någon på middag. Kanske knackar på grannen och frågar, hur mår du? Det är Guds rike, tror jag, när vi praktiserar Guds kärlek i det sätt som vi lever. För det är så enkelt, tycker jag. Gud har gjort enkelt, men vi har ju på något sätt försvårat det. Man måste vara professor i minst tre olika ämnen innan man vågar ens säga någonting. Men det handlar ju inte om det. Och det handlar ju inte om den mänskliga storleken på vad vi gör. För ett ord i rätt tid kan förändra en hel människas framtid och liv. Tänk på också att det är ett litet frö som kan vara början på ett stort träd. Och i princip kan det lilla fröet till och med vara början på en stor skog. För ett träd som sår, så kommer nya träd, etc. Så din lilla sak handlar som sagt inte om vad du gör. Du behöver inte starta något konkurrerande God Jul Vasa-projekt. Men det handlar om att ha ett hjärta som säger, ja Jesus, jag är villig för ditt rikes skull att gå den extra milen, om du så vill det av mig. För jag tror vi kan förändra den här staden om vi bara bestämmer oss för att sprida Guds rike med positiva ord och gärningar. Någonting som sårar mig allra mest, det är när jag ser på vissa möten, speciellt ungdomsmöten, så ser jag ensamma människor sitta. Och det griper tag i mig mycket, för under mina år som ungdomsledare har jag fått en del mejl där det har stått att jag kom in på mötet, ingen hälsade på mig. Jag satt ensam, ingen såg mig. Jag gick ut ensam och ingen såg ens att jag for. Och det gör mig väldigt ledsen att vi måste ha det så här i Sionförsamlingen. Att det finns ensamma människor. Vi kan inte leva på det sättet om vi samtidigt ber till Gud om väckelse. Vi måste först och främst se till vårt eget hus. Finns det ensamma människor mitt ibland oss? Vi ska besöka dem. Du kan besöka dem. Och nu kommer jag till min andra lilla punkt. Det är att vi alla har någonting att ge. Jag tror det. Du som är gammal, du har din erfarenhet och vishet. Du som är ung, du har din iver. Och du som är medelålders har både och. Alla har vi någonting. Få saker som jag älskar, som att sitta ner med en äldre syster eller broder och ta del av deras livserfarenheter och vishet. Och det är en utmaning till alla ni som är under 35. Hälsa alltid på varenda äldre person i den här församlingen. Det är inte så svårt. Till och med har jag klarat av det med nåd. Gör det. Vi ska ära de äldre i församlingen. För de har gått före, de har bett, de har kämpat, de har hejat på oss. Så det är en litet tips till du som är ung och känner dig ung. Och ni äldre, bjud hem mig och andra. Lär oss det som ni har fått. För vi ska inte hamna i en sån här dum moderniserad, sekulariserad tanke att de äldre inte har någonting att komma med. De äldre har mycket mer än vad jag har. Och ni ska ge vidare det som ni har fått till nästa generation. Bjud hem de unga på en kaffekopp eller två. Te om det gäller mig. Och så ger ni det som ni har fått. För jag tror Gud vill att ni hela ert liv ska leva en givande process. Där vi applicerar den här lärjungaträningen som vi tror på. Det livet som vi har fått så ger vi vidare. De gåvor vi har fått från Gud ger vi vidare. Och fast du är 89 år eller 90 så kan du ge det. Jag brukar nu som då få uppmuntrande brev av en broder Wilmer här i församlingen som är 90. Jag känner mig alltid så styrkt och glad när jag får de här breven. För jag vet att där har vi vishet, Guds kraft och erfarenhet som jag bara på något sätt drömmer om att någon gång komma upp till. Så ni alla får också skicka brev till mig om ni vill. Tycker om sånt. Tro alltid att ni kan ge det som ni har. Om du är ung så kan du också ge vidare. Vi tror som sagt på den tre egentligen generationsförsamlingen där vi alla har någonting att ge. Kom ihåg att pojken hade bara lite fisk och bröd och så räckte det till 5000 män plus kvinnor och barn. Det lilla som du har kan bli en enorm välsignelse för många människor om du väljer och säger till Gud: Herre, använd mig om du så vill. Till sist så vill jag bara snabbt tala om en sak som jag tycker är ganska viktig också. Lev i ödmjukhet. Försök motarbeta ditt kött så ofta du bara hinner med all kraft som du har. Tro aldrig att du är någon bättre än någon annan människa. Jag tänker på den här historien som vi läser om i Lukas 18. Där kommer den här syndaren och den här, ska jag säga, laglärde, präktige mannen. De båda gick till templet för att be. Och den här vise, fine, snygge mannen säger att tack Gud att jag inte är som han där borta. Alla ställen som man pratar om något folk, där orden används, den där, då vet man, då den som säger det illa ute. Den där Mose, den där Paulus och nu var det också den där syndaren. Och så tänker de om sig själva, men jag är ju ganska bra. Jag fastar 4 gånger i veckan, jag är 1/10 av allting jag har och jag ger rikligt med gåvor och jag är väldigt snäll och håller buden. Och så är jag inte som den där syndaren. Och så pekar han på den där publikanen. Och det står att den där syndaren bara slog sig mot hjärtan, vågade inte ens se uppåt mot himlen. Och så ropade han till Gud och sa: var nådig mot mig, syndare. Och Jesus säger att det var han som gick rättfärdig därifrån. För var och en som upphöjer sig själv, han ska bli förödmjukad. Och den som på något sätt gör tvärtom, han ska Gud lyfta upp. Var och en som ödmjukar sig, honom eller henne ska Gud lyfta upp. Så jag hoppas att vi aldrig i den här församlingen behöver jämföra oss med varandra. Att vi inte tänker så att jo, men vi är nog lite bättre än den andra. Vi ska inte jämföra oss vare sig med någon här i den här församlingen eller utanför kyrkans väggar för den delen. Jag har fått lära mig det när jag jobbar med de här älskade narkomanerna som verkligen har fått erfara livets hårda sida. Och då har nog Gud visat mig att det här som många gånger det handlar om att älska de här människorna till Kristus. Att få visa att de är lika värdefulla som vilken annan människa som helst. Och det sista som jag vill säga, frukta Gud. Då vi vet alltså vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor. Men för Gud är det uppenbart hurdana vi är. Och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten. Jag vill bara snabbt säga det där åt er. Att det är så att en dag så ska vi stå inför Gud. Och vi ska få belöning för det onda och det goda vi har gjort. Det onda har Jesus tagit hand om på korset. Så det behöver vi inte fundera på. Men det vi har plöjt ner i den himmelska jordmånen, det kommer Gud att belöna oss för. Så jag vill säga igen, samla inte era skatter på jorden. Utan samla dem i himlen. För det är det som varar i evigheten. Det hjälper inte fast du blir hur rik som helst. Om du inte har samlat en enda cent in i Guds kammare. Samla dem i himlen. Besök den sjuke. Predika i tid och i otid. Ta hand om varandra. Och till sist, låt oss älska varenda människa till Kristus. Låt oss be.